och välkomna allihopa. Vi har ett nytt avsnitt av Klimat for Dummies och jag är så glad att det är många som lyssnar på oss. Och ni som lyssnar, tipsa gärna andra så att fler kanske kan lyssna, för att det vi vill är ju att fler ska få bra och bra underlag för att prata om de här viktiga frågorna på, vid middagsbord eller på bland kollegor eller vad det nu är. Och idag ska vi ha med en fantastisk härlig gäst från Rebellmammorna. Jag återkommer alldeles snart med vad vi ska prata mer om. Men jag tänker, som vanligt har vi med oss Peter Adelsvik som vi ska chitchatta med lite inledningsvis. Normalt skrivandes för DN och är ju väldigt, väldigt insatt i de här viktiga frågorna. Peter, Rebellmammorna. De har blivit snabbt tongivande i klimatsamtalet. Kan du liksom ge oss en liten insyn? Varför har det blivit så?
Ja, du. Alltså, ja, det är faktiskt en svår fråga att svara på, måste jag säga. Det är inte så att jag har saknat motsvarigheter. Jag menar, men det är väl kanske någonting med just det här att mammor som ju också tar till väldigt, inte bara fredliga utan också liksom nästan gulliga, om man får säga så, metoder för att uppmärksamma klimatfrågan. Det slår väl an någonting.
Alltså, det är liksom istället för fakta så skickar man sticka de röda halsdukarna. Liksom. Är det alltså, tricket?
Och jag vet inte, det blir ju också... Jag tänker att hela den här, det pågår ju onekligen ett kulturkrig kring klimatfrågan. Jag tycker att vi märker hur tonläget mot klimataktivister har ju skruvats upp ordentligt, både internationellt och i Sverige. Och det sker ju någonting spännande där när man å ena sidan har liksom folk som blir rasande och vill att det här ska kallas i princip för, alltså, klimataktivism ska inte kallas för aktivism utan snarare extremism eller rent av terrorism. Liksom. Mm. Och så har man de här mammorna som sjunger sånger. Och en statsminister som tar till kraftord för att det stör en AV som man hade, som vi var en av de här tillfällena där rebellmammorna tog ton, om man säger så.
Ja, men det är lite svårt att förstå hur det kan bli så provocerande. Ja, det är liksom uppenbart så slår man ju an någon sträng som... som sagt, vi ska ju prata med rebellmammorna själva här snart och se hur psykologin funkar egentligen i sådana här sammanhang. Men du, jag måste bara fråga. Precis nyligen här så har Alex Schulman, också skribent på DN, berättat lite hur besviken han är över att protester som då rebellmammorna utanför parlamentet inte längre har Thunberg på insidan. Han har liksom lite grann hängt ut Greta och tyckt att både det ena och andra att nästan lite besviken på henne. Vad tänker du när den här typen av reaktioner kommer?
Jag tror att det är många som känner så, ärligt talat. Jag tror att Schulman är på inget sätt unik där. Alltså, Greta Thunberg har ju liksom valt en vägen där hon nu har börjat ta till en annan typ av liksom mer, vad kan man säga, det är ju inte så dramatisk aktivism heller, men det är ju civil olydnad på ett annat sätt än vad hon hade tidigare. Och då blir det här är en sån, det här är en gammal diskussion i liksom aktivismsammanhang överhuvudtaget. Är det så att man ska ta till mer radikala metoder eller ska man liksom fortsätta att jobba från insidan? Och Greta hade ju onekligen valet där att göra, att jobba från insidan eller att liksom ta det mer utifrån aktivismen, om man säger så. Hon valde ju att mer sätta sig på gatan och blockera och sådär. Och det är klart att det provocerar.
Och också väl visa med all tydlighet att det är så skönt om det är någon annan som tar fighten oavsett i vilken form, och att man när den där fighten inte tas på det sätt man tycker var liksom bra, så blir man arg istället för att man kanske någon gång måste inse att jag har väl ett ansvar själv också. Man kan ju inte bara låta andra sköta.
Nej, men
de här
precis.
Fighterna.
Alltså, jag tänker så här, Det finns ju, Andreas Malm är ju en annan provokatör i sammanhanget, men som har ett väldigt teoretiskt perspektiv. Ni vet den här forskaren i Lund som har skrivit How to blow up a pipeline bland annat, som ju vill se en ännu mer radikal klimatrörelse som faktiskt tar till sabotage. Ja. Och han refererar ju till historien, att det är så liksom som man har skapat social omvälvning tidigare, till exempel med Malcolm X som var liksom den radikala extremen som gjorde att Martin Luther King överhuvudtaget fick sitta och prata med eliten och makthavarna. Så här är ju frågan då, blir Greta Martin Luther King ju, eller blir hon en Malcolm X i klimatrörelsen? Ja, men exakt.
Malcolm X. Ja, men det ska vi ju, framtiden lär utvisa detta. Vi ska snart släppa in vår huvudgäst. Men du, den 21 april ska rebellmammorna omringa riksdagen med sina röda stickade halsdukar. Du är pappaledig just nu. Kommer du ta barnvagnen och gå dit?
Nej, det kommer jag inte göra. Alltså, och det har egentligen inget att göra med huruvida jag sympatiserar med deras sak eller inte. Men jag ser som journalist så är det viktigt att liksom särskilja rollerna. Aktivisterna, de har sin roll att spela. Journalisterna har sin roll att spela. Så jag skulle kunna vara där och bevaka det.
Och vi är
absolut,
väldigt glada.
Och intervjua dem. Men delta i aktioner, det är, som du sa, vi har olika roller att spela, helt enkelt.
Och vi är väldigt glada för din roll. Och vi är glada för att du efter pappaledigheten kommer skriva ännu mer om de här viktiga frågorna. Och vi är glada att du är med här nu. Vi tackar dig för denna gång. Och vi hörs snart igen. Tack Peter. Ja, intressant med hur man reagerar på olika kunskap och fakta och notiser och artiklar. Alltså, och just nu så är det faktiskt så att det blir inte mer än små notiser av att temperaturen ännu en månad slår rekord. Eller hur? Alltså det är helt sjukt. Mm. Jag tror inte någon läser. Alltså man bara, ja, så är det ju. Det var trevligt, och kanske våren kommer snabbare, tänker man då, eller något, jag vet inte. Vi hörde precis FNs generalsekreterare Guterres, och det säger han upprepar ju detta väldigt mycket, och frågan är vem som lyssnar på honom också. Men han säger ju hela tiden att vi går ju som sömngångar rakt in i en katastrof. Mattias, kan du ge något hopp?
Ja, alltså man kan väl säga att det finns ju en massa positiva exempel på saker som går åt rätt håll, och där tycker jag vår Klimat för Dummies podd är så underbar, och det är härligt att få ha den tillsammans med dig Jasmin, för man fylls med ständigt positiva exempel på att det går att lösa detta. Men på det stora hela så går vi ju åt fel håll nu i Sverige, där klimatpåverkan nu ökar snabbt de kommande åren. På EU-nivå, där vi har flera specialprogram här på For Dummies om risken att EU efter parlamentsvalet den 9 juni också tar stora steg tillbaks. Och lyfter vi blicken globalt, ja, då är vi nog alla väldigt oroade för vad som skulle hända om Trump kommer tillbaks till exempel. Så att det är mycket som står på spel.
Och vi tjatar ju väldigt ofta om att, och jag gör ju detta utanför Klimat för Dummies också, att kunskap är liksom, vi måste sprida kunskap, och har vi bara rätt kunskap så kommer ju typ nästan allting ordna sig, och om bara folk tar till sig det. Och liksom, det har ju liksom Greta pratat hela tiden om, att lyssnar vi bara på forskarna så är vi ju liksom hemma. Mm. Har vi haft en övertro på att det liksom är kunskapen som kommer göra skillnaden?
Jag tror verkligen det. Jag tror att när Greta säger lyssna bara på forskarna, så har hon förstås rätt i någon slags faktisk bemärkelse. Klimatforskarna är ju oerhört eniga om vad som händer och hur snabbt det går och hur viktigt det är att snabbt minska klimatpåverkan. Men att veta någonting är ju varken nödvändigt eller tillräckligt. Vi vet vad forskningen säger om vad vi borde äta och dricka och hur vi borde motionera, så gör vi ändå inte det. Och sen är det en massa grejer som vi gör som är rätt för klimatet. Väljer den där elbilen eller ta tåget med familjen. Men vi gör det inte för att vi har klimatkunskap, utan för att det uppfyller andra glädjeämnen för oss. Så jag tror att man i stort och smått ska fokusera på om det är lätt, lustfyllt och lönsamt att göra rätt, och inte så mycket på vad vetenskapen säger.
Och jag har ju nämnt här innan, ni som har lyssnat här från start, att vi har ju med spännande gäster alltid. Och idag har vi en extra spännande gäst. Vi har med oss grundaren av en organisation som definitivt inte godtar vart vi är på väg. Och de markerar verkligen sin röda linje. Och vi är ju med här på Exakt. Den röda linjen, big time. Och det handlar om rebellmammorna och dess grundare Sara Nilsson Lööf.
Woho!
Välkommen!
Tack så mycket! Superfint att vara här med er.
Alltså det är så roligt och vi har så många frågor. Du och bara börja, du är till yrket psykolog och startade rebellmammorna för något år sedan. Berätta, varför?
Ja men man kan väl säga att jag var inte riktigt medveten om att jag var med och drog igång rebellmammorna. Någonting. Liksom en ny folkrörelse då. Men om man tänker att anledningen till mitt engagemang så bottnar den i att jag faktiskt explicit har lovat mina barn att jag ska vara med och göra allt jag kan för att vi ska bromsa och hantera klimatförändringarna. Ja, så det är en del. Och sen så vet jag ju att för stora samhällsomställningar så behövs det också starka och breda folkrörelser. Och mammor har ju tidigare spelat en viktig roll historiskt där. Så varför inte nu också? Det känns egentligen ganska självklart.
Och vi pratade lite med Peter, eller jag pratade med Peter Rahlestig här innan. Alltså ni har ju fått ett enormt genomslag så snabbt med ganska enkla medel. Var du beredd på detta?
Nej.
Nej.
Nej. Jag gick väl och liksom tänkte som de flesta gör. Att nej men jag är för liten för att kunna göra någon skillnad. Eller vad ska jag kunna göra? Eller nej, ingen kommer hänga på det här. Men så har jag liksom också haft en del av mig själv som bara har vägrat lyssna på de tankarna. Och kunnat se liksom att om vi alla lyssnar på de tankarna, då kommer vi inte komma någon vart.
Nej, då ger man ju upp direkt.
Då ger man upp. Mm. Och det är ju det som vi vägrar göra. Det är en av våra paroller. Vi vägrar att ge upp. Och då får man ju testa och göra. Och när man testar och gör så funkar det ju ibland. Och det gjorde det uppenbarligen här.
Ja, det gjorde det verkligen till och med på en global skala. Mothers Rebellion, Rebellion de Mer, vad det nu heter på spanska och tyska. Och alla möjliga språk. Ni finns på all världens befolkade kontinenter ungefär. Samtidigt som, så vitt jag fattade, så till skillnad från till exempel Greenpeace och andra globala organisationer så finns det liksom inte en fast organisationsstruktur i grunden. Hur går det här till?
Ja, men alltså en organisationsstruktur finns det skulle jag säga. Men det är en platt sådan. Så att vi har ju liksom ingen, vi har inget kansli, vi har inga anställda, vi har ingen styrelse, vi har ingen liksom ordförande som bestämmer. Och här skulle jag säga att vi har väldigt stor nytta av att vi hänger ihop med Extinction Rebellion. Mm. Som där de som drog igång det hade ju liksom tittat på hur kan man få platta eller hur kan man få en rörelse att kunna växa väldigt, väldigt snabbt och organiskt och fungera på ett demokratiskt sätt. Och så är det ju den strukturen. SOS, Self-Organizing Systems som det kallas, som vi försöker implementera. Men det är lite arbete med det också. Men det finns liksom ett sätt.
Mycket e-organisation, men lite ändå. Mm. Self-Organizing Structures. SOS, det låter som ett rop på hjälp, men det är det inte.
Nej, det är egentligen ett svar på hjälp. Bättre. Men det betyder, så länge man liksom följer i det här fallet då Extinction Rebellions 10 krav eller 10 liksom principer som handlar om liksom alltid strikt icke-våld, att inte skuld och skambelägga, att försöka ha en hållbar internkultur och så. Så länge man följer dem och för rebellmammorna också, att där har vi att vi använder inte civil olydnad själva utan jobbar på ett lite mer på ett lite annat sätt. Men så länge man följer det så kan man liksom, ja, så fort du säger att du är rebellmamma så är du rebellmamma och då kan du hitta på vad du vill.
Och jag säger, det är lika bra att vara tydlig med vilka vi är som står bakom detta. Jag säger att jag är rebellmamma och var glad att jag fick vara med hos er fast jag är pappa. Men det finns ju också rebellpapporna, men de har ju inte alls tagit fart på samma sätt. Någonstans tänker jag att det är för att det finns, dels för att ni är duktiga, men dels för att det kanske också finns en könsdimension lite grann i klimatengagemanget. Hur tänker du där?
Jo, men det tror jag att det finns. Jag tänker att andra egentligen är bättre än mig på att analysera det. Men man ser ju det när man tittar både liksom på hur i vilken grad man liksom tar klimatkrisen på allvar och känner sig oroad eller bekymrad, så ser vi en könsdimension i det. Vi ser också hos män att det finns en större övertro på att liksom enbart tekniken ska lösa allt, och då har man mindre tilltro till sociala rörelse.
Och så.
Ja, ja. Och sen så tänker jag också att det krävs, tror jag, ännu mer mod för män att bli rebellpappor. Jag tänker att det inte riktigt är liksom den manlighet vi ser på frammarsch nu, att liksom sätta sig ner på en gågata, kanske visa sin oro och hålla en liten skylt för sina barn. Men där finns ju också en potential, och vi ser att när rebellpapporna agerar så får det ju ett genomslag, och det väcker mycket känslor hos folk som passerar och som ser bilder. Så att jag tror det finns en potential där också, men det har inte riktigt blivit rullning på den.
Och den är också intressant, man skulle kunna prata jättelänge om det, om varför det väcker det så mycket just när det är mäns ögon. Ja. Men jag vill ändå, vi släpper den just nu i alla fall. Och ni sitter ju just ofta ner och ni är tysta liksom, och liksom, berätta lite, vad gör det här för skillnad? Vad är det liksom, den här metoden som ni har sett är liksom en bra framgångsfaktor?
Ja, men ni pratade ju här i början om det här med fakta. Och som psykolog så är det ju en ganska tydlig utgångspunkt för mig att kopplingen mellan fakta och beteenden, den är ofta inte så stark som vi vill tro. Tror man snackar ibland om att ungefär liksom 15% av vårt beteende styrs av fakta. Och sen är det andra mekanismer som är inblandade där. Och vi tänker väl också så här att faktan, den finns redan där ute. Det är som att den liksom svävar runt i luften kring oss andra. Det behövs inte ytterligare någon som kommer in och upprepar den. Men däremot så behövs det människor som aktivt visar att man tar faktan på allvar, att man är villig att förändras utifrån den, och att man vägrar att ge upp på förhand, även om det kan kännas överväldigande.
Och det här känns ju så otroligt rätt, för jag menar, alla borde ju ändå vid det här laget förstå att okej, vi kanske inte behöver ifrågasätta fakta. Nu vet vi om att det är många som gör det ändå, men majoriteten någonstans, jag tror vi hade någon siffra nu, det är väl det stora undersökningen som har visat att 85% av alla har ju ändå liksom fattat att det här är på allvar, och det är liksom, man är orolig, man är beredd dessutom att ge upp till och med pengar från sin. Men ändå, vi måste ändå gå in i lite mer hur ni gör det. För ibland sjunger ni. Mm. Och vi pratade också om det här lite inledningsvis med Peter. Och att detta då uppenbart provocerar jättemycket. Vilket man liksom, ur så många perspektiv kan undra, varför är det så provocerande? Till och med statsministern och kretsen kring honom har ju blivit ju otroligt provocerade. Varför är det så upprörande, tror du?
Ja, men jag tänker lite grann så här, att med regeringen så upplever jag att deras liksom starkaste metod för att hantera klimatkrisen, det är på något sätt genom retorik, genom ord, genom argument. Och någon som sjunger en sång, det är liksom svårt att argumentera med någon som sjunger en sång, och en sång som väcker känslor. Så att jag tänker att i statsministerns fall att han blev ganska handfallen. Han hade inte så mycket liksom att sätta emot en sjungande mamma. Så då fick det bli en anklagelse om att vi var totalitära och antidemokratiska.
Och det är ju intressant, och jag menar, nu är du ju med uppenbart psykolog och jag inte, men det är ju också lite så här, när man blir väldigt upprörd så är det väl kanske, man kanske måste gå tillbaka till sig själv och fundera, varför blir jag så upprörd över sånt här? Kanske för att man har kanske ett litet sting av dåligt samvete för att man borde agera på ett annat sätt, tänker jag, som hobby hemma psykolog.
Ja, men precis, och det kan du som hobbypsykolog precis få göra den analysen. Verkligen.
Men du, ni sitter ju ibland i ring, ibland sitter ni liksom många, ibland sitter man helt ensamt, och så lite ibland sjunger man. Supermodigt. Finns det risk att man liksom stärker bilden att det inte är så många som är engagerade, framförallt då när ni är färre eller till och med ensamma?
Ja, men det är en jättebra fråga, för att det vet man ju att det är ett problem att jättemånga liksom underskattar hur många andra som är oroliga, bekymrade, vilja till förändring och så vidare. Men jag tror att vi genom bredden i vad vi gör, att vi ibland är många, och nu vid riksdagen kommer vi vara supermånga när det närmar sig med vår röda linje. Så jag tror att det går fram ändå. Och just när om vi kommer tillbaka till det här med att vi jobbar mycket med att nå fram känslomässigt. Dels så märker vi, om man sitter själv, så är det mer människor som vågar komma fram och prata med oss. Och sen så sprider vi ju allt vi gör hela tiden via sociala medier och så. Och de där, när vi sitter själva, de bilderna och berättelserna väcker väldigt mycket känslor. Och då är det ju tydligt att det är inte bara en ensam mamma eller tre mammor som finns, utan det är hela rebellmammorna, vi är många tusen.
Ursäkta, jag satt här och blev upprörd under tiden för att jag drog mig till minnes en artikel som var i DN. Många lyssnar ju i efterhand, men den kommer vara lätt att hitta även om ni lyssnar på det här långt in under 2024. Där det var en rebellmamma som jobbat på Energimyndigheten och som fick sparken därför att hennes engagemang i rebellmammorna upplevdes som att vara en säkerhetsrisk. Och artikeln slutade på ett helt underbart sätt, tycker jag. Då har Lisa Rostlund på DN frågat polisen vad de tycker om rebellmammorna. Och så säger polisen, de är väldigt, väldigt fredliga. Men så dels, vi behöver inte prata så mycket om just den här personen, men om det är så att man riskerar att få sparken för att man sitter hos er där i ring, vad betyder det för engagemanget i rebellmammor och mer övergripande för klimat- och hållbarhetsengagemanget?
Alltså jag tänker att vi ska komma ihåg, i det här fallet så är det ju inte, det har ju varit en tydlig liksom desinformationskampanj där med liksom en tidigare anställd som har liksom drivit det här för aktivt få henne avskedad och så fått med sig ledningen på det. Men zoomar vi ut så tänker jag att det är ju en del. Man ser nu när man, forskningen som tittar på klimatförnekelse ser ju att de här argumenten om att det inte sker någon uppvärmning, de minskar. Och istället så ser vi argument som går ut på att uppvärmningen inte är farlig eller liksom till och med positiv. Vi ser argument om att liksom lösningarna inte funkar. Och så ser vi attacker på klimatvetenskapen och på klimatrörelsen. Och det är där vi kommer in. Så att det är ju en del i det här. Och såklart så finns det ju en risk att människor blir rädda för att gå med. Men i nuläget så är vi ju inte där. Jag tänker att facket mobiliserar ju för fullt här. Och man kan ju liksom inte göra så. Men här ser vi har ju samtida attacker liksom på olika sätt på demokratin. Och det blir väldigt tydligt här liksom hur klimat och demokrati hänger ihop. Och vikten av att vi har fria medier som kan gå in när några medier har liksom följt den här liksom, som har försökt förstora upp och utmåla en rebellmamma som ett hot och fått med sig Energimyndigheten på det, så är det ju oerhört betydelsefullt att vi har en fri media och som fördjupar och granskar och faktiskt klarlägger vad det är som har hänt. För just nu så har vi ett läge där folk bara hänvisar till Säpo eller liksom bara kasta ur sig saker som säkerhetsrisk utan att det liksom är underbyggt.
Ja. Men finns det inte en liten risk där, för att stanna upp en stund där? Du nämnde innan att det var positivt att ni kopplade till Extinction Rebellion, som ju kända över hela världen för sitt civila motstånd, som ibland kan provocera människor än mer än när man sjunger för dem. Finns det inte risk att det är sådana kopplingar som gör att det liksom känns som fritt villebråd att anklaga er också för att vara säkerhetsrisker och inte kunna få jobba på myndigheter och liknande?
Alltså så tänker jag att man delvis liksom kan argumentera eller se det, men nu är det liksom, utan Extinction Rebellion så hade vi liksom aldrig fötts. Utan jag tänker att en sån rörelse också ger liksom upphov till andra rörelser. Och där sker det ju också väldigt mycket attacker som inte liksom underbyggda. Även om man använder liksom civil olydnad där, så är det ju en ytterst fredlig rörelse. Så jag tänker att vi behöver stå upp liksom för alla som bara använder sina mänskliga rättigheter och sin yttrandefrihet, och påminna oss om det här, att det finns till och med en svensk statlig utredning som lyfter fram civil olydnad som liksom en viktig säkerhetsventil i en demokrati.
Just det, inte en risk utan en trygghet för demokratin att man...
Ja. Att man kan.
Mm. Ja. Du, Sara, det märks ju i hela vårt samtal här att du bottnar tryggt i din psykologiska kompetens, och vi andra är ju inte det, men jag själv i mitt klimatvärv använder mig mycket av beteendevetenskap och insikter från psykologer, och sen möter jag andra som också för klimatets skull använder sig mycket av klimatvetenskap ur liksom, psykologiskt perspektiv, och vi kan komma till vitt skilda slutsatser. Några säger till exempel att människor är beredda att göra stora uppoffringar. Andra säger att vi måste kunna tydligt svara på what's in it for me. Och alla säger att det där har jag bottnat i beteendevetenskap och psykologi. Hur gör ni hos Rebellmammorna när ni liksom bottnar i din och andras psykologiska insikter?
Ja, men jag tycker i vissa fall så kan man kanske se att det finns en liten smal analys liksom. Man kanske bara har zoomat in på beteendevetenskapen. Men tittar man på hela klimatpsykologin som fält, så skulle jag säga att det inte är så stora liksom inomvetenskapliga konflikter där kring vad som behövs. Och att det där är ett ganska stort fokus på att vi behöver liksom, vi behöver komma upp från den här ständiga liksom individnivån och se att, ja, men man kan få med sig individer på en massa saker, men inte bara då genom information, och sen ska de själva liksom fatta liksom 13 000 korrekta beslut varje dag, utan det behövs liksom stödjande strukturer där, och det är därför vi behöver liksom ett politiskt klimatledarskap. Vi behöver strukturförändringar som gör det lätt att välja rätt och så vidare. Men framförallt så behöver vi personer som liksom aktivt och organiserat driver det här. Att det ska bli lätt att göra rätt, och ibland lustfyllt och ibland kostsamt. Och då förklara varför det behöver vara kostsamt. Och där tror jag verkligen man kan använda sig av det här. Att, ja, men det finns ett stort stöd och många uppfattar oron. Och sen så kan man behöva vara tydligare när man genomför förändringar, liksom varför man gör det, och se till att det görs också på ett rättvist sätt, så att inte omställningen blir ett hot i sig.
Just det.
Och i detta att man behöver politiken, det är ju oerhört tydligt att det räcker inte med vad du och jag och många andra engagerade kan göra som individer, utan det är de stora samhällsstrukturerna som avgör om vi klarar klimatutmaningen. Men en sak till som man behöver, i alla fall om man lyssnar på Rebellmammorna, är en väldig massa röda halsdukar som ni 21 april ska samla in omgång i riksdagen med. Berätta mer.
Mm. Ja, men det där är ju en sån här helt fantastisk grej på hur någonting liksom bara drar igång. Det var ju först någon rebellmamma i Norge som kom på en idé att så här, men vi stickar som en röd gräns som vi går med liksom till riksdagshuset. Och så kollade de om, ja, men ni i Sverige vill inte ni sticka också? Så var det liksom 2-3 som hängde på och liksom spred lite information om det. Och nu så bara bam, så har vi liksom en röd stickad halsduk på över 4 kilometer. Så det har ju stickats liksom runt om i hela landet och också utanför liksom rebellmammorna. Och då är det ju en röd halsduk, 1,5 decimeter bred, 1,5 meter lång, som är liksom symbol för Parisavtalets 1,5 graders mål. Och vårt krav på politikerna att respektera det.
Och bara berätta, om man nu, ni som lyssnar på detta, om man vill vara med den 21, måste man sticka en halsduk, eller kan man liksom dyka upp, eller hur funkar det?
Ja, men nu är det nästan att vi behöver liksom mer folk än ytterligare halsdukar. Att bära liksom en 4 kilometer lång halsduk, det kräver folk.
Ja, det
yes. Så det är bara att dyka upp på Sergels torg i Stockholm då den 21 april. Kommer man klockan 10 så får man vara med på en introduktion, och annars klockan 11 så börjar vi med en en manifestation i någon slags cirkel, spiral tillsammans med den här halsduken. Och sen blir det att vi har en demonstration med den bort till Kungsträdgården, och sen så kommer vi närma oss riksdagen därefter.
Och bara för tydlighets skull, känner man sig som en rebellmamma? Så man kan vara pappa, mamma, farmor, farfar, dotter, son, oavsett ålder. Alla är en rebellmamma om man vill vara det.
Yes, känner man att man älskar och vill beskydda liksom den här planeten, de som bor på den, våra barn, då är man rebellmamma i hjärtat och välkommen då att vara med.
Men du berättar då, ni omringar riksdagen och ni har andra delar i den här, det som hände den 21. Och det låter som, ja men nu har man ju, ser man ju hela tiden Greta Thunberg tyvärr i, när hon liksom blir bort släpad av polis när hon blockerar riksdagen och andra, i andra sammanhang. Hur olagligt är lagom?
För vår del så kommer vi vara helt lagliga. Jag tänker att det behövs olika saker.
Yeah.
Men vi kommer bara använda oss av vår grundlagsskyddande yttrandefrihet när vi är där. Så det behöver man inte vara bekymrad av om man är med.
Mm. Jag visste inte att det var lagligt att linda in riksdagen i halsdukar. Det är lagligt alltså, vad skoj.
Alltså om vi skulle börja linda det liksom mot riksdagshuset som är ett skyddsobjekt, då skulle det inte vara lagligt. Men nu är den ju 4 kilometer lång, så att vi kommer inte behöva stå pressade mot någon husvägg här. Utan det här kommer bli liksom en stor omringning.
Och jag tror det här är, vi har varit inne på det flera gånger, det finns olika sätt att liksom markera, och i ett fall så är det här är ju, man riskerar inte att bli bortforslad och att det inte är en olaglig händelse. Och vi behöver ju alla liksom upprop vi kan få helt enkelt. Vi vill ändå tillbaka lite till det vi har varit inne på, klimaträttvisa. Rättvisan kom ju in, och den vi som sagt, jag jobbar också mycket med att liksom hela tiden förstå och få med alla delar när vi ska göra en omställning, och ibland så liksom glömmer vi bort den sociala delen, och vi har sett att detta händer liksom väldigt ofta. Vad är egentligen en rättvis omställning? Alltså det är ju 10 000 kronors frågan kanske.
Ja, men om man tänker klimaträttvisa först, så tänker jag att där, för mig så är det primärt 3 dimensioner av rättvisa. Det är rättvisa liksom i relation till de mest utsatta länderna som ofta har bidragit minst till problemen. Det är en rättvisa aspekt liksom mellan generationer, och då med fokus på liksom unga och kommande generationer. Och sen handlar det om en rättvis omställning. Och det handlar ju om att framförallt sårbara människor inte ska liksom fara illa i omställningen. Att den sker på ett rättvist sätt. Att man fångar upp, och det finns stödmekanismer för de som kanske har yrken som inte det längre liksom finns plats för. Och där finns det ju en massa, vi driver ju inte så mycket specifika förslag, men det finns ju en massa idéer och liksom forskning kring hur man kan liksom flytta, ja men om man lägger en skatt exempelvis på bensin eller utsläpp, hur den kan liksom fördelas till antingen till glesbygd för att stärka välfärden där, eller specifikt liksom tillbaks till individer så att det går in som pengar i kassan, och man då kan känna att man kan, ja men här kan man tjäna pengar om man hittar ett sätt att liksom komma loss från fossilbilen. Är man fast och har den, så blir det inte liksom en oproportionerlig smäll på en själv. Så att det finns ju en massa olika lösningar där också.
Just detta att det finns en massa olika lösningar, tänker jag, är ett tveeggat svärd. Jag gick bredvid någon i någon klimatdemonstration, så skrek vi, what do we want? Climate justice, when do we want it now? Och så frågade den bredvid, what is this climate justice? Och personen bredvid visste inte, när vi diskuterade ett tag så var vi inte alls överens. Och vi har ju akut bråttom i klimatfrågan. Och vi har, skulle jag nog säga, politiker som till nöds kan säga stå för klimatmålen. Men den där sociala dimensionen du betonar, den känner jag kanske inte igen ifrån det politiska styrelset, vare sig här eller någon annanstans. Så är det inte så att ju mer vi betonar social rättvisa, desto mer får vi ett tempotapp som vi faktiskt inte har tid med?
Nej, det tror jag inte. Jag tänker att, och det tror jag om det är i Parisavtalet eller om det är IPCC som lyfter fram, att en rättvis omställning är en förutsättning för att omställningen ska kunna ske. Mm. Så att vi får ett tempotapp om vi driver på med förändringar som upplevs eller inte är rättvisa. Men det finns ju extremt mycket för våra politiker att göra här, att kommunicera ut det, att skapa en trygghet kring det och att komma med liksom konkreta exempel på hur det genomförs. Och de finns där ute, men de behöver plockas upp. Och det är en sån sak som vi som rörelse kan trycka på.
En del i rättvisan är ju att man inte ska behöva utsättas för klimatförändringar som man inte tål eller inte är skyldig till. I Sverige har vi ungdomar som driver Aurora-processen som säger att vi har rätt till en rimlig värld också när vi växer upp. Och i Schweiz så vann, man kan väl säga i stort sett rebellmammarna vann i Schweiz häromdagen. Så vann att högsta domstolen på Europanivå slog fast att om man är äldre så är man särskilt sårbar och därför har de rätt till snabbare minskad klimatpåverkan än vad Schweiz erbjuder nu. Så är det inte så egentligen att minskad klimatpåverkan är i sig en rättvisefråga, så därmed är det liksom uppfyllt om vi minskar klimatpåverkan snabbt.
Ja, men det finns ju olika dimensioner. Mm. Så ja, viss rättvisa når vi genom att få till minskningar. Men sen måste ju minskningen också ske på ett rättvist sätt. För att annars får vi motreaktioner och folk känner sig hotade och blir lätt byten för populistiska partier. Och som sen kommer in på en politisk nivå, ni pratar om EU-valet här. Och sen så sätter man stopp liksom för alla processer. Så rättvisan är super viktig. Och där finns ju också en möjlighet att lösa sociala problem som finns. Vi har ju en extrem ojämlikhet som också liksom ökat på något sätt i sig lite liknande takt som trycket på planeten. Så att jag tänker också att det finns en potential här för liksom en win-win
Och du har rätt, dels har du rätt att Parisavtalet pratar ju om just transition, och det säger också EUs klimatlag med klimatneutralt 2050 och har en stor social fond för att hantera detta. Och vi ser ju med gula västarna i Frankrike och bensinskatteuppror i Sverige och liknande att när det är uppenbart orättvist. Alltså det är lätt för folk att säga att det är svårt att definiera vad rättvisa är, men det är lätt att se när det är orättvist. Det är lätt att se när liksom bara de som är tillräckligt rika för att köpa en ny väldigt dyr elbil gagnas, och de som, eller bara innerstaden gagnas eller liknande, att då är det klart att då får man inte det engagemang som man skulle behöva.
Nej, och jag tycker det här är ju en fråga som jag tycker är kanske handlar väldigt mycket om att vad vi sätter för förväntningar på våra politiker eller andra beslutsfattare, för att vi är ju människor till skillnad då från kanske andra levande varelser på jorden som borde kunna ha flera tankar i huvudet samtidigt. Det borde inte vara så att vi inte kunde ställa de här kraven på politiker och andra att faktiskt ha flera tankar i huvudet samtidigt som de också borde sättas krav på att vara lite kreativa, att faktiskt ha alla de här tankarna samtidigt. Alltså om en industri måste läggas ner på grund av klimatomställningen så är det väl inte rocket science att tänka att de här människorna har ju massa års erfarenhet som borde kunna nyttjas på ett sätt i andra sammanhang. Men där lever vi i silos. Jag tycker personligen att vi sätter alldeles för lite förväntningar på de som fattar de här besluten. Jag tycker det är en självklarhet att få med liksom helheten, för att annars blir det ju, det är ju det du är inne på Sara, att långsiktigt så löser vi inget problem om vi får en motståndskraft för att vi har liksom glömt bort de sociala aspekterna eller vad det är. Så, och ni hör ju också, jag går ju igång på den här frågan, för det är provocerande att vi inte tror att människor ska för fan lösa det här. Förlåt att jag svär, nu är vi inte i public service, så det får jag göra. Men du Sara, för då, jag måste ändå tillbaka till just att förväntningar på politiker. Nu är det ju så att ni gör ju den här aktiviteten 21 april runt just riksdag och med att adressera riksdag och regering. Så då tänker jag att ni har inte gett upp hoppet om våra politiker och politiken, eller?
Nej, det har vi inte. Och sen tänker jag här också, behöver vi kunna hålla två bollar i luften på samma gång och se att ja, vi försöker liksom påverka in i parlamentet och de som sitter där och de som också finns där inne och kämpar från insidan. Samtidigt som vi också har en kritik mot att ja, men det partipolitiska systemet verkar inte riktigt kunna förmå sig att hantera klimatfrågan. I andra kriser har man liksom kunnat lägga partipolitiska konflikter åt sidan och gå samman, kriskommunicera på ett enat sätt, ta mycket liksom vägledning av expertis för att snabbt liksom driva igenom ibland ny lagstiftning som vi såg liksom, under pandemin och konkreta lösningar. Och det ser vi ju inte ske här. Så att jag tänker att vi både försöker påverka men också driva det här med exempelvis medborgarråd som ett sätt att fördjupa demokratin.
Mycket av det som ni gör känns ju igen från hur Greta Thunberg började sin egen och hela den globala rörelsen Fridays for Future. Och Greta dömer ju ut politiken och säger att inget duger, kan man liksom sammanfatta hennes budskap i Aktuellt här om veckan till exempel. Men så kom det en granskning från Världsnaturfonden häromdagen, vilka stora skillnader det är inför EU-parlamentsvalet som vi pratar om mycket här på Klimat för Damis. Stora skillnader mellan partierna. Och stora skillnader inom partierna mellan kandidaterna. Du som psykolog håller säkert med om att vi i grunden alla är människor och är olika. Är det då smart att dra alla över en kam och säga att det här duger inte? Eller är det smartare att hjälpa medborgarna att göra ett så klimatsmart val som möjligt?
Jag försöker personligen alltid vara väldigt tydlig med att inte prata om politiker som en homogen grupp. Utan jag tänker att de finns på ett väldigt kontinuum och en del gör motstånd och en del driver förändring. Och även om vi som i rebellmammorna absolut inte är partipolitiska så finns det ju andra som du säger som gör de här granskningarna och visar vilken skillnad det är. Och även om jag tror att vi inte bara liksom kommer rösta oss ur det här utan det krävs något mer, det krävs starka folkrörelser, så är det ju en extremt viktig sak att göra. Och särskilt nu i EU-valet. Och där tänker jag att det kan vara lite bekymmersamt liksom att prata om alla politiker på ett sätt så. För då kan det bli att ja, men då behöver jag inte ens rösta. Eller det kvittar vad jag röstar. Eller till och med att man triggar igång lite någon så här uppgivenhetskänsla. För människor är så ovana att tänka utanför den strikta partipolitiken så då ser man inte vad man ska göra och så kanske man känner att man lika väl kan ge upp.
Och du Sara, du skriver ju mycket, bland annat så är ditt Instagramkonto Klimatsara väldigt väl värt att följa, och du skrev häromdagen som svar till Alex Schulman. Han skrev att han var besviken att se Greta Thunberg numera ständigt bli tagen på demonstrationer och bortförd från dem av polis. Medan han tänkte att det kanske den rollen andra ska ha, och så ska Greta vara inne i de beslutande församlingarna och säga how dare you och få dem att förstå att det här duger inte alls. Och så svarade du att det kanske är ganska bra att vi inte nu kan sätta vår lit till Greta utan förstår att vi själv har en större roll att spela i detta. Hur tänker du?
Ja, men framförallt där blev jag ju väldigt liksom provocerad av att det just nu det är väldigt många som håller på liksom att recensera Greta och vad hon gör och vad hon inte gör och vad hon borde göra. Där jag tänker att först så får man rikta blicken mot sig själv. Och så tänker jag också att jag tror att många har liksom, ja, men satt ett hopp. Det är, liksom, det är lätt att det blir någon annans fel och det är någon annan som ska lösa det. Och så har liksom Greta blivit den här som ska lösa det. Men hon har ju hela tiden varit tydlig med att så här, jag behöver er ute på gatorna tillsammans med mig. Och flertalet av oss har inte lyssnat på det. Vi har inte 500 000 som står på gatorna och skriker. Vi vill ha konkreta, rättvisa klimatlösningar. Det trycket finns inte på våra politiker. Och att sen då komma liksom och basha Greta när hon växlar strategi. Då tänker jag, nej men då kanske det kanske är så att hon lämnar ett utrymme för andra. Så tänker man att hon är inte inne på den bästa vägen just nu. Då är det väl bara att steppa fram. Hon kanske faktiskt lämnar det utrymmet.
Så väldigt bara är det kanske inte. Jag tror att de flesta av oss som skulle vilja tala för FNs generalförsamling får inte den möjligheten. Den hade hon och den har hon inte längre, menar Schulman. Har han inte rätt i det?
Ja, det är klart att hon har. Men att sätta allt hopp så till en individ tänker jag är väldigt, väldigt farligt. Det finns jättemånga potentiella, eller i alla fall några stycken potentiella Gretor där ute som kan bäras fram och få positionen att tala i FNs generalförsamling. Och jag vet inte nu efter pandemin och så hur ofta Greta har bjudits in där. Och sen är ju frågan också, Greta har snackat där ganska många gånger. Jag kan tänka mig att hon kanske inte är helt nöjd med gensvaret på att ha pratat där. Och då kan man vilja växla strategi.
Och nu har vi pratat färdigt om Greta för denna gång. Det får medelåldersmän göra vid middagsbordet någon annan gång om vi vill fortsätta det samtalet. Vi går tillbaka till er demonstration här den 21. Apropå Greta i alla fall då. Du sa att hon kanske inte var helt nöjd med utfallet. Vad är det för utfall ni vill uppnå genom att omringa riksdagen med röda halsdukar?
Men dels vill vi ju visa att de här opinionsundersökningarna som visar att det finns ett väldigt stöd för en stark klimatpolitik. Vi vill visa att det är inte bara någonting som folk säger i en opinionsundersökning, utan det är också någonting som man verkligen står för, stickar för, demonstrerar för, är beredd liksom att stå kvar vid. Och det tror jag att våra politiker kan behöva för att våga. Och sen är det här ett sätt också att synas och få med oss ännu fler. För att jag tror att även om vi blir liksom 500 som står där med 4 kilometer halsduk, så kommer det behövas ännu fler för att vi ska få liksom fart både på våra politiker men också på oss själva att börja liksom göra allt vi kan i alla positioner som vi har.
Och där måste jag då fråga, vad ska vi göra? Så när man då har lyssnat klart på det här avsnittet, man väljer kanske att vara med den 21 april eller inte. Men man vill ändå liksom fortsätta, för att det är ju dagar efter den 21 april och det är saker och ting som måste göras högt och lågt. Och jag kan ju liksom, det är FNs generalförsamling är en plats, men vi har jättemycket att göra i vardagen som företagsledare, som politiker, som samhällsmedborgare, som lärare, som elev, alltså. Vad skulle du säga? Vad ska vi ta med oss från dig och vad tycker du vi ska göra? Alla människor, oavsett vad vi är.
Ja, men alla människor ska skaffa sig ett gäng, tycker jag. För vi, liksom, vi skapar inte förändring bara som enskilda individer. Så man ska titta omkring sig och se vilka känner jag som redan är engagerade. Kan jag haka på där? Eller titta så här, har jag redan ett gäng? För jag sitter i en styrelse eller jag jobbar på en skola och tänker, men vad skulle mitt gäng kunna göra? Och sen liksom identifiera en del som man ser behöver jobbas med och som man kanske själv också tycker är kul att jobba med. Som jag älskar ju liksom att jobba med kommunikation, att nå fram till människor känslomässigt och så vidare. Ja, men då har jag identifierat, då är det där jag ska lägga min kraft. Och där går vi ju igång på olika saker och det tror jag vi måste ha med oss också för att vi ska orka i längden. Och sen tänker jag så behöver man hela tiden lyfta blicken, för vi är så inskolade i att bara tänka liksom individ, livsstil, konsumtion. Men se, vad är det som driver det? Vill jag påverka hur människor konsumerar, då kanske jag inte bara ska liksom sprida mer fakta om det. Då kanske jag ska lobba mot att ja, men det kanske faktiskt inte är rimligt i en akut klimatkris att vi får göra reklam för de mest klimatskadliga beteendena. För liksom flygande och en överdriven köttkonsumtion och så vidare. Där tänker jag det är spännande när man liksom kring rökning och tobak där, när det liksom framgick hur farligt det var, och att man till slut lyckades driva igenom liksom ett reklamförbud eller kraftiga begränsningar där, och det fick en väldig påverkan också på konsumtionen av tobak. Och de där lösningarna är så mycket roligare att jobba med än bara de här små förändringarna. Så kan man få liksom lite större segrar och så kan man fira dem och så kan man känna sig liksom, det är gött, det är härligt att vara med och känna att man gör skillnad.
Ja. Ja. Och att vi faktiskt kan skapa någonting som inte handlar om uppoffring utan faktiskt blir något bättre framöver. Bara en sån liten tanke som kan smyga in. Men du, och det som du sa inledningsvis, alla kan göra någonting, och vi brukar ju hävda liksom att ja, men lite det här att sov med en mygga så vet du att en liten sak kan göra väldigt stor effekt. Och också hitta ditt gäng. Jag älskar det här. Hitta ditt gäng, och vi har ju hittat ett litet gäng, för att nu ska vi avrunda här. Och vi tackar jättemycket dig, Sara, för framförallt det ni gör och det du har satt igång, och lycka till den 21 april.
Klockan 10 Sergels torg.
Precis.
Yes, välkomna.
Och vi vill också då passa på att tacka vårt lilla gäng, för att vi har ju ett gäng som stöttar oss och vi kan faktiskt göra de här poddarna, och det är Eolos som jobbar med smarta energilösningar och mycket vind. Och vi har Almi företagspartner som också hjälper till att få små och medelstora företag och göra mer skillnad i världen. Så det är vi har vårt lilla gäng också. Sara, Mattias, tack för att ni var med här idag. Vi hörs och ses.
Tack alla som
är. Stort tack.